Känn er! Varmt välkomna till dagens NHL-puls-avsnitt. Det har blivit dags för den sista veckan av grundserien. Vi ska riva av det här avsnittet enbart med två personer. Jag, Adam Johansson och Jonta Lindqvist. Uffe Bodin kan tyvärr inte vara med på grund av ett ryggskott. Och nu har han varit borta.
En upper body.
Ja, ursäkta. Simon, muta mig där. Klipp bort mig på något sätt.
Det är slutspelstider. Du måste mörka allt.
Kan inte avslöja för att vara motståndare. Vad gör Bjurman och Ekliv då? Och vet att det är ett ryggskott.
Då kommer bara gå efter honom. Trycka ner ryggen hela tiden.
Men alltså, han har ju missat. Är det 2 eller 3 avsnitt på den här ryggskott nu? Du som är betydligt äldre än vad jag
är. Jag skulle inte signa om till ett långtidskontrakt i sommar.
Okej, det blir ett ettårskontrakt för
alltså.
Low cap hit.
I den stadion av karriären där det kan bita ner även om man signar för långt.
Okej. Men du, vad har du för puls inför den här sista veckan? Nu är det matcher tisdag, onsdag, torsdag innan allt är sagt och gjort.
Alltså just nu när vi sitter här och innan vi börjar spela in så satt vi och kollade lite olika scenarier. Nu beror det på när man lyssnar på det här. Eftersom att några av de här lagen är i spel natten till tisdag svensk tid.
Uppdatera lyssnarna att vi spelar in det här måndag förmiddag.
Exakt. Men här och nu så finns det ju fortfarande ett antal scenarier i öst för hur det blir med slutspelsracet. Och min förhoppning just nu är ju att Pittsburgh vinner, Islanders förlorar, så att deras match onsdag natt då de möts blir direkt avgörande. För på grund av antal segrar efter ordinarie tid så har Penguins tiebreaken på Islanders. Så den matchen har ju potential att gälla allt om det då blir så att Islanders förlorar, Pittsburgh vinner. Och sen har du ju Washington och Detroit som också är med. Philadelphia har väl någon form av teoretisk möjlighet fortfarande.
Men så här Jonta, det är 5 lag som slåss om 2 platser kan man då säga. När under det nya divisionssystemet har vi upplevt det tidigare? Att jag har levt ända in i den sista omgången med så pass många klubbar?
Oj. Känslan är ju bara de senaste åren. Jag kan faktiskt inte svara på det.
Dålig expert.
Bra fråga, ja. Jag är inte expert, reporter.
Men är du med här?
Exakt.
2 reporter som pratar.
Ja, det är den nya tidens journalistik. Nej, men de senaste åren har det ju absolut inte känts så dramatiskt. Så att det är ju jättekittlande. Sen är det ju egentligen, alltså, får väl säga för att det är många lag som har varit så svaga.
Det är egentligen otroligt att Islanders som är på 3:e plats i Metro har 90 poäng just nu. Washington som har den andra wildcard-platsen ligger på 87. Mm. Vanligtvis brukar de här lagen vara närmare 100 poäng.
Ja.
Till och med över ibland.
Och vi ska väl säga att av alla de här lagen vi snackar om, handen på hjärtat, så är det väl bara Pittsburgh som vi ser ha en skrällpotential.
Ja, du tänker om de tar sig in i slutspelet att de kanske kan ta sig förbi 1 eller 2 rundor.
Ja, ska vi säga att vinna... är det för en hög ribba att säga att man måste vinna 2 runder för att det ska vara en skräll?
Ja, det ska jag säga. Det beror väl lite på motståndet i första rundan också.
Det är klart, ja, en skräll är det väl. Men det kommer ju alltid, det är ju det som är hockeyn också. Det kommer ju alltid vara, det vore intressant att veta. Statistiskt liksom, du har 8 serier i första rundan. Hur många av dem vinner i snitt det högre rankade laget? Det känns som att du har minst 2 snuffat skrällar i varje runda. Sen är det klart att om det skiljer liksom 2 poäng mellan 2 och 3 divisioner som möts, så kan man inte kalla det för en skräll, men
nej, du har någon poäng där faktiskt. Men eftersom att det här snabbt kan bli inaktuellt så tänker jag att vi ska prata om andra saker. Vi tittar till topp 3 i den svenska poängligan. Och det här är spännande tycker jag. För William Nylander leder ju. Filip Forsberg därefter. Elias Pettersson är 3:a. Och deras poängrader då. William Nylander har ju 97 poäng. Det är 2 matcher kvar för Toronto. Han kan nå 100. Filip Forsberg har 1 match kvar med Nashville och står på 47 mål. Nära den där magiska gränsen på 50 baljer. Och sen har vi Elias Pettersson på enbart 88 poäng. Och jag tänker att vi kan starta med honom, Jonta. För vad har hänt efter, ska vi säga, årsskiftet, jul och nyår där då?
Men vi hade fått lite lyssnarfrågor från oroade Vancouver-supportrar, va?
Det var någon som skrev, ni måste prata om Elias Petterssons uteblivna form. Jag formulerar mig så, det var ett mer aggressivt mejl jag fick.
Fint. Jag kollade Elias poängsnitt innan jul. Alltså fram till sista december.
Får jag gissa på det här? Han var ju topp 10 poängligan ganska länge. Så det är en bra bit över en poäng per match. Jag skulle säga 1,42.
Det var för högt. 1,19. Okay. Fram till nyår. Så efter nyår, då är han 1,02. Men sen gjorde man avgränsning på 1 mars och framåt. Och därifrån och fram till idag är han nere på 0,72. Så baserat på de siffrorna och hur de ganska i en ganska jämnt fallande kurva liksom. Fallande kurva, jo det kan man säga.
Fallande skala.
Fallande skala kanske.
Ja, jag tror det är det. Men lyssnarna får väl slås på fingrarna
med för vad vi ser ofta en rak uppåtstigande kurva, det kan man ju inte säga. Men en fallande, den kan ju slutta neråt. Ja, jag vet inte.
En sluttande kurva.
Sluttande lät bättre.
Vi kör på det då.
Så jag förstår ju den oron och nu har vi inte hunnit kolla den underliggande processen, men
var vi där igen?
Ja, men det som har blivit intressant, det som är intressant med Vancouver är att de som är lag har blivit mycket starkare, och innan nyår då hade vi ju sagt att ska det här laget göra någonting i slutspel så måste deras toppspelare leverera. Och så är det väl egentligen för alla lag, så i viss mån så är det så, men de känns inte lika beroende. Men med allt det sagt så är det klart att Elias, om de ska göra något till slutspel, måste producera poäng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ja, men hur oroliga ska Vancouver-supporterna vara då? De har ju haft en bra grundserie. En fantastisk höst och har ju varit i toppen av sin division hela tiden. Nu verkar det som att det blir Nashville för dem i första rundan. Nashville som har varit väldigt bra efter årsskiftet har en uppåtgående trend. Men Vancouver med en del skadebekymmer på Thatcher Demko här på slutet. Just Elias Pettersson som inte levererar. Och sen att man möter ett högoktanigt Predators. Är det till och med som så att det kan vara en 50-50 match där?
Ja, alltså jag tror ju att Vancouver kommer att gå in som underdog den serien. Alla vi tre här...
När hände det senast?
Nej, men när alla vi tre här kommer att sitta här och ska försöka hitta skrälltips och välja Nashville eller Vancouver, då gills det liksom inte.
Det kommer ju vara hipstervalet, va? Att Nashville ska gå vidare.
Det är inte ett hipsterval.
För att så pass många väljer dem?
Ja, exakt.
Jaha, okej. Okay,
det är som att säga att Barkov är en av de mest ska spela. Det kan du säga för 6 år sedan.
Okej, okay. Men det gäller inte idag. Nej.
Nej.
Oh ja, men åter till frågan då. Alltså hur, om man hejar på Knacks, ska man tänka att det blir väl lite uttåg i första rundan då. Men vi hade i alla fall en fin grundserie. Är det så man ska liksom tänka i det här läget eller?
Absolut inte, för att även om jag nu sa att alla ska välja Nashville, om vi då ställer dem mot Nashville som lag. Två välcoachade lag, två kandidater med eller två lag med kandidater till Jack Adams Award som huvudtränare, Rick Tocchet och Andrew Burnett. Vancouver har liksom successivt blivit ett bättre kollektiv. Deras defensiv imponerar på ett sätt som man måste ge Rick Tocchet väldigt mycket cred för. Så sätt så har de styrkan. Och med all respekt för Jose Saros, Roman Josi, Filip Forsberg, Ryan O'Reilly, så väljer jag ju Vancouvers toppspelare över dem. Så att det så finns ju mycket som talar för Canucks också.
Hur många kedjor i NHL totalt sett väljer du före O'Reilly, Forsberg, Nyqvist den här säsongen? Jag tycker den är bra. Alltså är de uppe på... Är de en topp 5-kedja? Skulle man kunna prata i de termerna om dem?
Ja, det här är ju...
Det här kräver ju sin research. Och det har ju inte vi hunnit med här. Och sen är det ju många lag som byter första kedjor. Och försöker liksom laborera om under grundserien. De här har ju varit intakta egentligen från start tills nu. Ja, mer eller mindre.
Jag kollade faktiskt... De var ju inte nära att vara ligans mest ihopspelade kedja. Jag kollade det här i helgen när jag kommenterade. Det finns en kedja som har typ 100 minuter plus mer tillsammans än mer än någon annan kedja.
Kan det vara Byfield, Kempe, Kopitar?
Nej. Det är nästan att jag vill dubbelkolla, men det gjorde jag. Det är Panarin, Trocheck, Lafreniere. För de har nog spelat ihop i princip varje match hela säsongen. Strunt i det. Jag skulle nog kanske kunna välja de topp 5. Och det man ska komma ihåg här, och det här är också en grej som jag tycker är intressant när vi pratar om troféröstning. Att man alltid måste separera på vem som har haft den bästa säsongen och vem som är den bästa kedjan. Och med det menar jag att, nu har inte vi kollat på det, men hittar på ett hypotetiskt exempel där det kanske är så att O'Reilly, Forsberg och Nyqvist tillsammans har bättre siffror än vad typ Rantanen, McKinnon och Nyshurskin har när de tre spelar tillsammans. jag vet inte om det är, så jag bara hittar på det. Det betyder, jag skulle ju också ställa någon frågan, vilken kedja var det bäst? Ja, då väljer jag ju Nashville-kedjan. Men om jag ska välja en kedja framåt, skulle jag ta Colorado-kedjan. Och med det menar jag att ibland när man pratar om typ Hart Trophy, jag har sett folk säga så här, och det är enkelt. Om slutspelet börjar imorgon, vem av de här skulle du ta? Eller om du ska liksom vara GM för ett lag och få drafta en av de här, vem väljer du? Men så funkar det inte. Det handlar inte om vem som är bäst. Det handlar om vem som har haft den bästa säsongen specifikt då. På samma sätt som att Crosby är den bästa spelaren de senaste 10 åren. Och därefter McDavid. Men de vinner inte Hart Trophy varje år.
Nej, intressant. Filip Forsberg här då. Det är ju en omgång kvar för Nashville. Han står på 47 mål i detta nu. Det är ju ett nytt personligt målrekord för honom i NHL. Han har varit uppe på 42 tidigare. Han är ju... Han har ju varit under sin karriär en rätt streaky spelare. Att han kan göra mycket mål i omgångar. Den här säsongen har ju faktiskt varit väldigt jämn i poängproduktionen. Nu kan det här bli snabbt inaktuellt som sagt. Men vad ger honom för chanser att klämma dit ett hattrick i den sista omgången och bli vår andra 50-målsskytt efter Håkan Loob?
Ja. Det var ju rätt åt mig eftersom jag har sagt någon gång att jag inte trodde att han skulle greja det. Men...
Lidens Hugo som jublar nu.
Ja, exakt.
Någonstans i Örebro. Ja.
Nej, men... Det är klart att statistiskt sett säger nej. Det är ju mycket vanligare att han inte gör hattrick än att han gör hattrick. Men Filip känns också som att han har den där stora ögonblicksådran i sig. Att han kan plocka fram det. Och det skulle ju vara sjukt häftigt. Det skulle ju vara, jag tänker spontant på Henrik Sedins 4-poängsmatch när han säkert ser in på poängligan. Det skulle ju vara en snarlik grej. Liksom ett, jag menar, när skulle klara för slutspel? De laget kan liksom spela för det, de kan glädjas åt det. Och så kräver det också en prestation som är väldigt imponerande, för det ska vi veta hur svårt det är att, om vi tar exempel med Henrik, att liksom leverera 4 poäng. Jag menar, vi har sett spelare som Crosby och Ovechkin var i samma situation utan att klara av att göra mer än 1-2 om ens det poäng.
Foppa hade väl 4 poäng i sista matchen 2003 också när han gick förbi Market där.
Ja, det är möjligt.
Eller om det var en 3-poängsmatch. Det var ju 3 eller 4 i alla fall.
Ja. Och Marcus är ett bra exempel. Han hade ju 48 mål där i sista matchen. Och chansen var 50. Men fick inte till det. Och jag antar att min poäng är att det skulle ju bli, direkt skulle bli ett klassiskt svenskt NHL-ögonblick. Ifall han gör hattrick och säkra 50 mål på det sättet.
Ett klassiskt NHL-ögonblick hade ju varit om Austin Matthews klivit över det 70-målssträcket. Han hade ju då i så fall blivit den första 70-målsskytten sedan 92-93 då. Och Gilney och Sellene lyckades med den bedriften. Och vi har pratat väldigt mycket om Matthews i NHL Pulse under de senaste veckorna. Han har ju varit fenomenalt bra för Toronto. Jag ställer en snabb fråga till dig innan inspel som jag tycker är värd att ta upp här i podden också för lyssnarna. Med tanke på att Connor McDavid har taktat av, han har missat en del matcher på slutet av grundserien också. Och om Matthews når 70. Blir inte han ett rätt populärt val då till Hart och vi kan se... Matthews kanske tar bronsplatsen för en sån som McDavid?
Jo.
De gillar ju mål där borta.
De gör det. Och det som Matthews har som talar för honom är att han... Statistiskt sett har han väldigt mycket som talar för sig. Han har målen. Han har, om man kollar på primära poäng, alltså mål och första assist. Då står han sig mycket bättre i konkurrensen.
Vad är det? Är det 52 mål i 5-5? Och det har ingen under lönetagseran klarat av.
Nej, det har jag väldigt svårt att tro att de har gjort.
Mm. Men tänk liksom Ovechkin, Stamkos, alltså några av de här spelarna som vi kanske håller som tidernas bästa målskyttar någonsin.
Mm.
Han är redan förbi dem när det kommer till 5-5 mål.
Det här är intressant också. Det här är dock en grej som jag har, kul att ta upp det, för att jag har reagerat på det. Nu när man pratar om Hart så gillar folk att argumentera att just att Matthews gör mycket mål lika styrka, att coach har mycket mål i powerplay och så vidare, eller poäng i powerplay, och liksom att då använda det emot eller som ett argument för att det är mer imponerande att det är svårare mål 5-5 och bla bla bla. Och
vilket det är.
Och men det jag landar i där, det är att då är vi tillbaks till diskussionen. För mig handlar det mer om vem som är den bästa spelaren, alltså vem väljer du framgent. Men för mig är det lite så att det spelar ju ingen roll för resultatet hur målen har kommit. Alltså har du vunnit matcherna med 3-2 så spelar det ingen roll. Och sen kan man hävda att i ett slutspel eller över tid så är det bättre att satsa på spelaren som har mycket 5-5 produktion, för det är svårare att upprepa. Men gör du det där så säger det mer om den spelar där. Så det köper jag. Men återigen så Hart Trophy handlar om den bästa säsongen. Och det är samma med liksom Det som är så svårt med hur man ska bedöma såna här saker, det är också hur man ska avgöra hur mycket man ska väga in tur. För att bedöma spelare idag så använder vi ganska mycket underliggande siffror och vi kollar på förväntade mål och målchansfördelning och den här typen av saker. Och det är ju väldigt bra verktyg. Det är bättre verktyg än gjorda mål för att säga någonting om vad spelaren kommer att kunna återupprepa. Men om det har hänt så har det ju hänt. Alltså tur är en stor del av hockey liksom. Det är ju inte så att vi ger Stanley Cup till den som har högst expected goals. Så det är en lurig grej hur man ska väga in det. Jag säger inte att man inte ska väga in det och liksom kolla på processen, men den underliggande.
Alltså, det är ditt nya favoritord. Mm. Processen. Det känns som att det var inne för 4-5 år sedan. Nu var jag något disträ här och kanske inte tog in allt det du sa. Det gjorde du säkert lyssnarna. Men vi har en katt här som är något olydig och har bitit på våra kablar. Jag hoppas inte det har märkts för er som lyssnar på det här. Men det kan gör att ibland hackar lite grann. Du, jag tänker att vi ska prata om en annan svensk också. Som förhoppningsvis kommer kunna spela den här säsongen. Men det är absolut inte säkert. Gabriel Landeskog har ju varit på is ett antal gånger efter årsskiftet och framåt. Och han går ju en kamp mot klockan att kunna vara med i Colorados slutspelslag. Nu såg jag något videoklipp på honom där det inte såg speciellt bra ut med det där knät. Att han hade svårt att liksom trycka till i skridskoåkningen. Och vi är ju trots allt i mitten av april. Det är bara några dagar bort till slutspelet startar. Tror att han vågar chansa? Eller är det som så att man tittar mot nästa säsong och premiären där i oktober? Jag såg att Emily Kaplan hade rapporterat om det att en spelare som har gjort ett sånt här ingrepp tidigare har aldrig kunnat ta sig tillbaka på elitnivå. Så Gabriel Landeskog skulle i så fall vara den första.
Precis, vi hade ju Emily med i NHL-studion i helgen. De pratade om det här och hon har ju bevakat Colorado för ESPN och den här situationen. Och till att börja med, som hon sa, så är det väl ingen hockeyspelare som någonsin har gjort den här operationen. Så där är det ju väldigt svårt att säga. Och hon jämförde med Lonzo Ball, NBA-spelaren. Och han gjorde en typ i samma tid. Och där hade hans farsa tydligen sagt att han inte är aktuell förrän i augusti liksom, till nästa säsong. Men som hon sa är det också, hockey är en väldigt annorlunda sport. Alltså det finns, på grund av att skridskåkning skiljer sig från att springa så pass mycket, så kan vi se skador som inte funkar alls i andra sporter ändå funkar i hockey. Och jag säger inte att det här är en sån skada, jag vet inte. Men det är klart att känslan är att, som jag känner Gabbe, så kommer han att göra allt vad han kan för att komma tillbaks. Och han kommer aldrig att säga, alltså han kommer att försöka så länge det går. Men det finns så många faktorer här. Klubben, alltså jag har svårt att säga att klubben kommer vilja att han spelar. Om risken är så stor som du pratar om, att det kan bli liksom tillbaka till ruta ett och alla de här bitarna, så tror jag att klubben i slutändan kommer att ja, de kan ju sätta stopp.
Men han är ju inte 36, 37, 38 och så här måste ta sig tillbaka här nu, utan han skulle kunna ta en sommar och rehabilitera den här skadan ytterligare, för han är ju 31 just nu, va?
Mm.
Så jag menar, om han blir borta ytterligare några månader och kan spela 3-4 säsonger efter det här, då borde det vara mer värt i slutändan. Än att chansa, som du säger, dra på sig en skada eller att liksom någonting händer med det här knät och att han är tillbaka på ruta ett och så behöver han rehabilitera sig ytterligare ett år.
Ja, jag vet inte. Alltså det är klart att en faktor som man kanske väger in här, om man är Gabriel Landeskog, som vi inte har pratat om, men det är ju att förut har vi hela tiden pratat om att de har ett fönster som är öppet nu, att han kan pusha sig för att vinna. För att han vet att om 4-5 år eller kanske ännu mindre så stängs det fönstret. Alltså vi ser det på de här bra lagen, att det kan gå fort också.
Men det kommer ju inte stängas för Colorado så länge McKinnon och McCarr finns där. I den ålder de är, McKinnon är 93, va?
Mm.
Och McCarr 97, 98 någonting sånt där. De har ju åtminstone 5 år när de kommer kunna vara i slutspelslag och pusha för det där.
Jo, så är det till viss del, men sen, samtidigt så vet vi, det är klart att du kan vara med, men sådana här lägen när stjärnan står rätt, när folk är i rätt ålder och det finns kanske lite lönetagsutrymme kvar och den typen av grejer, det är svårt. Fönster är sällan öppen så länge som man tror. Och saker händer. Alltså, återigen. Om Gabba fått den här skadan, varför skulle inte McCarr eller McKinnon?
Men ibland är ju fönster öppna längre än vad man tror också. Washington och St. Louis är två bra exempel på det.
Mm, precis. Men jag antar att jag förstår den poängen att man vill komma tillbaka. Men det jag skulle komma till, som vi inte har pratat om, det är att nu finns det ju faktiskt också landslagssoneringar. Och i Gabbes fall, han har vunnit en Stanley Cup. Det finns ett OS om 2 år till exempel. Chansen att vinna ett OS-guld också. Nu ska du väga in den risken med. Och det är en grej som vi inte har vetat säkert tidigare. Men nu vet vi.
Men det talar ju ännu mer för att han kanske tar några månader.
Exakt,
nu
vad jag tänkte komma till. Att jag tror att det inte blir så. Jag menar, det är klart att vi vill se Gabbe.
Det lät på dig som att du trodde att han skulle försöka redan här och nu.
Ja, jag tror. Det är ju det han gör. Alltså, det är därför han.
Men att han skulle hellre riskera någonting här under slutspelsvåren för att kanske kunna ta den där ringen igen då med Colorado.
Ja.
Men att det hämmar honom längre fram i karriären.
Ja, men det är lite som någon sa. Och om man har ett Stamkos-ögonblick då? Tänk att han kom in och spelade en match och gör ett mål.
Ja, det var ju häftigt att han gjorde det.
Ja. Och tänk dig hur det förändrar Steven Stamkos arv.
Ja, ja, absolut.
Kontra att han inte hade varit med alls på den pushen.
Mm. För visst var det lite Jakob Silfverberg 2012-mål vill jag minnas. Att han sköt från högra, ovanför högra cirkeln upp i nättaket.
Ja, och jag skulle ju vilja hävda att det där är ju det mest klassiska målet i Tampas historia. Möjligtvis om du väger in liksom den första titeln 04. Men om du tänker den här eran.
Ja, eftersom att de vann finalen var 4-2 mot Dallas, 4-1 mot Montreal också.
Ja, det finns inget sånt definitivt.
Clutch moment liksom. Ja,
det var Hedman som passade fram. Och just att han kom tillbaka och gjorde en match, gjorde målet på det här sättet.
Ja, du har nog rätt i det.
Men, och samma där. Jag förstår det. Men, det jag skulle säga att jag förstår är att förmodligen så blir det ändå inte någonting. Och det kanske är det bästa. Som sagt, vi vill ju alla att han ska ha många år kvar att spela.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut. Var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Hörru du Jonta, det är ju som så att vi mest troligt kommer få vinka adjö till Arizona Coyotes, i alla fall för här och nu, 2024-2025, den kommande säsongen. För enligt rapporter i Nordamerika så är det som så att klubben är på väg att bli såld till NHL, som kommer sälja den vidare till Ryan Smith, som kommer äga den nya klubben som kommer vara baserad i Salt Lake och kommer ha ett namn som utgörs av Utah. Och sedan får vi se vad det blir. Jonte kommer säkert gissa på någonting här med något djurklingande namn till Utah, skulle jag gissa i alla fall. Och de rapporter som har funnits gör gällande att NHL köper Arizona för $1 billion. Och sen säljer de vidare till Ryan Smith då för $1.2 billion. Och de där 200 miljonerna som blir mellanskillnaden, de kommer fördelas ut på ägarna i NHL. Om jag förstått allting rätt. Och Alex Morello, Arizonas nuvarande ägare, har ju också varit ute och kommenterat och sagt att just här och nu så vill han inte bekräfta någonting. Men med tanke på hur många överensstämmande uppgifter som finns i nordamerikansk media just nu, så kan vi väl förbereda oss på att vi får välkomna in ett nytt lag till världens bästa hockeyliga när hösten startar, Jonathan.
Ja, allting pekar på det. Och det blir väl spännande.
Oh, ja, absolut.
Nej, men alltså, jag kan ändå tycka att så här, det är en spännande marknad på det sättet att det verkar vara en stad som är lite på gång. Så där. Traditionellt är det ju kanske inte en stad som är på gång. Men det finns en miljö som ändå är så här, vad ska jag säga? Du är inte jättelångt bort från allting, men det är ändå, det finns snö där. Alltså, liksom, jo, men alltså jag tänker så här att på det ja. Sättet att liksom, det var länge sedan NHL expanderade.
De expanderar ju inte här nu, de flyttar ju
eller
bara.
Flyttar. Ja, men alltså på något sätt flyttade. Det var ju Winnipeg då 2011, va? Där de liksom flyttade istället. Det, så här, det faktiskt är realistiskt att folk kommer att spela hockey ute på utomhus. Mm.
Alltså, varför väljer de Utah och Salt Lake som du ser det? Är det att Ryan Smith som ägare är attraktiv? För vi är inte helt ute och cyklar nu. Delstaten som sådan är väl en av de mindre i USA. Är det inte typ 3 miljoner invånare totalt sett? Det är ju inte en jättestor marknad egentligen för den här.
Nej, Det är det ju inte. Jag har inte koll på de siffrorna exakt, men det är ju inte en enorm plats där inte.
Jag skulle säga att de ligger typ på 48:e plats eller något liknande.
Ja.
Över antal invånare i USA.
Ja, det låter rimligt. Men det primära är ju som du säger att det finns en ägare. Det finns en arena som kan ta emot laget direkt. Och det ska vi säga att om NHL nu hade bestämt sig för att flytta och ville göra det direkt. Alltså hade de ens någon annan alternativ? Jag tycker de ska ganska, alltså, ändå tacka en lycklig stjärna för att han, Ryan Smith fanns redo att bara dels nummer ett punga upp på det här sättet. Han kunde ju pusha mer och liksom i form av vad han skulle kräva att det skulle kosta och hej och hå. Men han verkar liksom beredd att verkligen gå för det här. Och det är ju en stad som i, nu försöker jag komma ihåg när Jazz flyttade dit. De har ju funnits där i bra många år, alltså NBA-laget.
Mm.
Alltså då måste jag vara där sedan 80-talet.
Ja, slutet av 80-talet kanske.
Ja, och det har ju funkat mig vetligen bra. Så att det funkar ju att ha ett professionellt lag där. Och sen är det väl också ett sätt, som jag var inne på just där med att om du har den miljön att ett vinterlandskap, att det kanske är ett sätt att också ytterligare få hockeyn att växa. Jag tror inte, jag vet inte hur mycket NHL bryr sig om det, men de expanderar där i västerut.
Men prislappen då? Är du förvånad över den? För Michael Andlauer köpte ju Ottawa Senators för 950 miljoner dollar. Och det är inte speciellt länge sedan. Det är ju knappt år sedan. Och här kliver Ryan Smith in och betalar 1,2 biljoner dollar. Alltså 250 miljoner mer.
Miljarder dollar. Va? Miljarder dollar.
Ja, jag har översatt billions. Ja, precis.
Han har inte betalat så mycket pengar. Det kan jag säga att Ryan Smith inte har.
Nu var inte lyssnade med på det, men när du sprang och pissade och jag drog hela den här Arizona-grejen, då sa jag biljoner även då.
Mm-hmm.
Men
det, ja, då går det bra för den, kan jag säga.
Då är de den liksom mest övervärderade organisationen någonsin i amerikansk sporthistoria, skulle jag säga.
Det är tidernas dyraste idrottsklubb.
Ja, men det är klart att det är miljarder. Men de betalar alltså 250 miljoner mer än vad Andlauer gjorde. Är det rimligt? För man har ju sett exempelvis Forbes och andra sajter värderat Arizona Coyotes tidigare. Och då tror jag att de har legat mellan 600 och 700 miljoner dollar. Så det är nästan det dubbla Smith betalar just nu.
Ja, och jag har ingen aning hur de här värderingarna funkar. Men jag undrar om de värderingarna då bygger på att Arizona Coyotes är i Arizona. För det man ska säga nu är ju att nummer ett så kan jag hålla med din grundtanke. Och det var som jag sa tidigare att jag tycker att de NHL kan vara glad att han inte har pushat mer här för att få ner priset och sagt, varför ska jag betala mer än Andlauer? Men det han ju får ta över här, och det ska vi komma ihåg att jag har inte koll på de här rankerna på rak arm, men nog bör Arizona Coyotes talangbank vara,
ja, den är jättespännande.
Den är jättespännande. Jag håller på att säga att den skulle vara topp 5, men så här, de har ju också väldigt mycket kapital i draftval och det går ju inte in när man rankar talangbanker, men om man kollar deras framtida tillgångar sportsligt, då kan de ju då vara topp 3 i ligan sett i draftval när man samlar ihop och den typen av grejer. Så att med det och med förmågan att nu kanske behålla spelare, att liksom buda på free agents, att ha ekonomiska resurser, att inte bara behöva skeppa iväg spelare. Jag menar, det här är ett av de bättre, rent sportsligt sett, en av de bättre organisationer du kan ta över.
Ja, om man blickar framåt sommaren också, free agent-marknaden, det finns en del spännande namn som kanske kommer att komma ut där. Och tittar man till Arizonas kontraktsläge, samtliga backar har ju utgående avtal nu till juli månad. Så det finns ju en möjlighet för den general manager som kommer styra det här. Jag vet inte, är det Doug Armstrong som kommer få fortsätta bygga det, eller?
Bill Armstrong.
Bill Armstrong, förlåt. Doug är ju St. Louis. Men att kunna sätta sin prägel på det här fullt ut i det här nya Salt Lake Utah-bygget. För de har, nu ska jag säga, de har en del upp, precis säkrade på forwardsidan. Men annars är det ju en möjlighet att sätta ett helt nytt försvarsstall på isen till kommande säsong.
Så är det. Och det vi vet med Smith är att vi inget vet.
Nej, exakt.
Ja, men alltså,
så här, han kan byta ut Armstrong.
Han kan byta ut honom. Han kan kräva slutspel här och nu. Han kan gå med på en långsam process. Vi har liksom ingen aning och det kommer ge sig med tiden. Så att, det är ju väldigt svårt att spekulera. Men oavsett vad, alltså även om du vill bygga det här långsiktigt och verkligen vara tålmodig, så är det en bra situation med all framtid du har. Men även om du vill trycka på knappen och gå till slutspel direkt, som du sa, du har jättemycket löntagsutrymme och möjlighet att bygga truppen och gå efter free agents. Du kan trada draftval för etablerade spelare. Och nu har du inte samma problem att liksom, om du tradar för en ung spelare, förutsatt att du tradar för någon 25-åring med 2 år kvar innan han är UFA, nu kan du ju också signa dem erbjuda dem liksom rimliga kontrakt och inte känna en ekonomisk press.
Om man tänker på UFA i sommar, Elias Lindholm, Jonathan Marchessault, Sam Reinhardt, kanske Steven Stamkos. Det finns ju ändå högetablerade namn där ute som de skulle kunna gå efter. Nu är ju samtliga de här forwards jag nämnde. Top of mind här, Jonta. Ser du någon back som kommer kunna vara ledig i sommar som Arizona, eller förlåt, Salt Lake, Utah kommer att gå hårt efter?
Oj, det var en väldigt bra fråga. Alltså, den spontana tanken som dyker upp är ju Buffalo. Som sitter med Dahlin, Power och Byram. För det är ju en spelare för ett sånt här lag som vore helt perfekt att få in. Och där handlar det ju om hur kreativ man är. Det kanske är så att Buffalo vill inte ha draftval. Men du kan involvera en tredje part. Eller du kan ha en deal klar om du Buffalo liksom får ett väldigt smaskigt framtidspaket.
Mattias Mercelli kanske? Alltså en sån spelare kan Dylan Gunter?
Nej, men det jag menar är liksom att du kanske... Ska du släppa Owen Power liksom? Då är inte det för de spelarna. Då är det för liksom en legitim första center.
Men då ska du ha Clayton Keller typ.
Nej.
Du ska ha Logan Cooley.
Det måste vara mycket bättre spelare.
Logan Cooley.
Nej, men min poäng är som jag ska komma till här.
Säg bara någon i Arizona som ska tradas.
Om du andas är att då kanske priset är liksom två höga draftval och en talang som sen direkt går vidare till det tredje laget som har jag försöker komma på något exempel här på rak arm. Men en etablerad center som är beredd att gå vidare i en bra ålder.
Det hade kunnat vara Lindholm i somras exempelvis.
Ja, kanske i bästa fall ännu lite yngre. Alltså, jag har ingen aning.
Trevor Seagrass. Ja, han spelar lite forward. Mycket.
Ja, men
en sån typ.
Den typen av affär, liksom, att du involverar ett tredje lag. Och sen vem som är värd vad och så vidare, det får man ju diskutera. Men...
Cutty Gottier.
Ja.
Om han gör så ovän med Anaheims ledning, ja. Vem vet. Som för övrigt, han skrev på ett NHL-kontrakt.
Ja, Lämna han skulle NCAA. Begå debut här i sista omgången som jag har förstått det.
Ja, alltså det är, om det är någonting som kittlar med Anaheim inför kommande säsong, då är ju det centerlinjen där.
Mm.
Alltså de topp tre med McTavish, Leo och Gottier.
Men han kommer nog spela ytter, Gottier kanske. Tror jag.
Ja, från början, men jag tror att de har tänkt honom som center, va? Han har ju spelat mycket center på juniornivå.
Ja, men jag läste en intervju där att han kan spela båda, är bekväm med båda. Jag tror att de gillar tanken på honom och Leo tillsammans.
Nu dräglar jag lite här. Men du, Alex Morello, hans rykte i NHL. Man har förstått det som så att övriga ägare i ligan har varit frustrerade gentemot honom. Och jag tror att det var Frank Saravelli på Daily Faceoff som rapporterade om det. Att tydligen så har Arizona släpat efter med sina hotell... betalningar under hela säsongen. Och det har väl att göra med att de inte haft råd att betala helt enkelt. Alltså, hur illa ställt har det varit i toppen av den här organisationen? Jag har sett också en del kritik mot hur de har skött sina sociala medier, att det har varit oproffsigt och att det har ryktats som att det har varit Morellos son som har styrt deras sociala medier.
Ja, alltså, Katie Strang på Deathletic skrev ju en granskning här om året som inte ställde Morellos ägarskap i någon god dager, och det har ju egentligen varit mycket mycket olika typer av uppgifter som sipprar ut, och i det här fallet kan vi väl definitivt känna oss ganska trygga att säga att den här röken tar sin start i någon form av eld, att det är alltså att det inte är ett bra ägarskap. Men som jag har förstått det så är det ju, har väl Morello fått en möjlighet att komma tillbaka sen och få ett expansionslag, och man kan presentera en bra arena och så vidare inom en femårsperiod. Så att det är inte omöjligt att vi får se honom igen. NHL vill vara i Arizona, så enkelt är det. Och det som har hänt också är ju att Arizonas liksom ungdomshockey har ju verkligen fått ett lyft på ett sätt som nästan mer än vad jag har sett. Om vi jämför med andra jämförbara marknader, till exempel Tampa, södra Florida, Kalifornien-regionen, så har ju känts som att Arizona nästan lyckas bäst med sin ungdomshockey om vi ser till antal spelare som har kommit upp därifrån. Och det har blivit ett populärt tillhåll för hockeymänniskor att dra sig tillbaka. Och det är klart att om du drar tillbaka, det är ganska stor sannolikhet att du har barn som själv spelar hockey, du blir involverad i ungdomshockeyn och liksom nivån höjs på allting. Så att det har ju blivit på så sätt lite av en hockeyplats, men ja, vi får se. Det är många om och män innan de är tillbaka där.
Men spelarna i det här då, som kommer behöva flytta ifrån Arizona och det är väl inte i Glendale de bor, utan de bor i Scottsdale, va? De flesta. Hur är det där?
Glendale, precis. Jag, helt ärligt så har jag inte riktigt koll på om de bor, om ens alla bor på samma ställe. Det finns ju lite olika. Om jag går till exempel södra Kalifornien där jag bodde under många år, så i fallet Kings, då bodde ju i princip alla spelare i Manhattan Beach, ganska nära träningsrinken. Men vad det gällde Ducks så bodde spelarna väldigt utspridda. Där finns det 4-5 olika städer i runt om, eller alltså allt sitter ihop där, men det är städer på pappret där spelarna bodde. Och jag vet inte hur det är, har varit med Coyotes, men ofta så finns det ju några olika områden där spelarna bor.
Men vad man har förstått i alla fall på spelarna i organisationen via andras uppgifter, då, de har inte sagt det rakt utåt, så har de kanske känt att det har varit som att de inte har spelat i ett NHL-lag, med tanke på att de inte har haft haft riktiga faciliteter under de senaste 2 säsongerna. Och nu när de får flytta in i, det är Utah Jazz hemmaarena egentligen som kommer användas här framgent. Hur många tror du liksom ser det här som en ny utmaning med att okej, nu är det inte en rebuild som kommer pågå, vi kommer försöka ta nästa steg med Ryan Smith som ägare och så vidare. Och hur många tror du tänker att, vänta här nu, jag trivs rätt bra i solen, jag skulle inte vilja flytta till Salt Lake, jag kommer begära en trade där. Hur stora rörelser tror du att vi kommer få se i truppen här under sommaren som kommer?
Jag tror att man i alla fall ger en chans. Jag snackade med en allsvenska den veckan som hade varit på semester ett par gånger i Park City, som ligger där och där, det är typ där man åker skidor. Som sa, alltså, kanon, jag tror jag hade trivs jättebra med att spela där. Och jag menar, jag vet, så här, jag tror inte att någon hade någon aning om hur det skulle vara att bo i Henderson. Alltså innan, det är alltså platsen då där de flesta Vegas-spelarna bor, i princip alla. En förort där utanför som är jättetrevligt, men det är ju ingenting som du tänker i Vegas. Så att man vet ju inte hur livet blir heller förrän man har varit där. Jag tror säkert att det är ett bekvämt liv där.
Okay.
Men det är klart att, som du säger, det här med solen och allt det här, absolut, det är en faktor som många uppskattar, verkligen bra väder. Och vi pratar om att Arizona var så populärt för många spelare att pensionera sig, och det är ju till stor del den anledningen. Men du spelar bara så många år.
Okej, om vi ska prata namn, logga, färger då. Då är ett ESHL-lag, Utah Grizzlies, med en rätt cool logga ska jag vilja säga. Det är väl en björn som håller i en klubba eller något liknande. Hur sannolikt är det att de kopierar det, eller tror du att de kommer försöka hitta på någonting eget? Nu verkar det vara Utah som de kommer gå efter. Och jag undrar, så här, du som är djurälskare, vad jag har förstått så är det väldigt mycket pumor i Utah. Mm. Så kommer de blanda in det namnet, tror du? Utah Pumas låter ju inte bra, men nej, du kanske kan hitta en twitch på det här.
Framförallt på engelska.
Utah the Pumas.
Använder man ju oftast cougar när man pratar om pumor.
Jaha, men då funkar det kanske.
Kan vara en bra liten lektion. Alltså allting.
Grottade med en okunskap där.
Ja, men det, folk vet inte det. Men en cougar, mountain lion, puma, allt det här är liksom samma kattart. Även panther, alltså en Florida panther, det är också en puma. Så det kan vara bra att veta. Jag vet inte varför det är bra att veta, men nu vet ni det.
När ska man använda sådana informationer i livet?
Ja, du hade kunnat använda det nu, till exempel, innan. Jo.
Men då hade jag aldrig fått höra dig berätta det här heller. Nej. Så ibland kan det vara bra att inte veta saker, ja, bevisligen.
En puma till också ordningen små kattdjur, så den kan inte ryta. Kan också vara bra att veta.
Okej. Okay. Jag tror inte att det är bra att veta. Men om vi hoppar tillbaka här till hur namnet skulle kunna bli och vilken logga de väljer.
Det fanns ju typ ett, undrar om det var IHL, nu blev jag osäker på liga, lag som heter Golden Eagles också.
Det också. Utah Golden Eagles.
Jag undrar om de heter Salt Lake.
Ja, varför väljer de inte Salt Lake? Varför väljer de delstaten? Är det för att de vill liksom samla alla Utah-bor och försöka liksom dra intresse kring klubben? Och att det inte bara blir liksom centraliserat till Salt Lake-invånarna?
Det känns ju som en väldigt rimlig gissning. Så vi väljer att gå på det då. Nej, men ja, det måste väl vara.
Vi killgissar oss fram till det.
Nej, men jag tror inte så att det är en killgissning. Jag tror att det är en rimlig gissning. Okay. Fast killgissning kanske är rimlig, jag vet inte. Men
det finns inga björnar i Utah. Alltså grizzlybjörnar.
Vet du det här?
Nej, jag frågar dig som djurexpert.
Alltså jag kan ändå tänka mig att det finns det. Jag har inte varit, jag har kört igenom Utah en gång.
Såg du en björn då?
Nej, jag såg mycket öken. Jag hörde dock Utah Yeti som förslag.
Nej.
Nej, det flyger.
Det låg inte bra i munnen.
Nej, Yeti är svårt att säga. Men Kraken är också svårt att säga.
Yeti, alltså inte Yeti.
Jo, Yeti.
Ja, okej. Okay.
Men jag vet inte varför jag säger Yeti. Utah Yeti. Men det är för att det låter ju så här som det låter, det finns Jutta Jete hölla Pelle.
Ja, det är rätt. Men okej, okay, har du något förslag? Något eget? Jutta Cougars? Nej.
Mountaineers har jag hört också. Det har du att säga.
Alltså så här, man ska ju berömma VS Golden Knights Seattle Kraken. Det har ju satt sig väldigt snabbt. Hela deras paket, alltså med namn, tröjor, färgval och så vidare. Och de organisationerna har gått väldigt bra ekonomiskt sett sedan de kom in i ligan. Så det är ju, det här är ändå liksom en avgörande detalj skulle jag vilja säga när man ska lansera ett helt nytt koncept, ja, för
fast
klubben.
Grejen är så här att egentligen är det inte det.
Jo.
Golden Knights är väl ett sjukt beige namn.
Ja, fast det är ju hela grejen där med riddaren och introt, ja, och att det är guld på tröjorna och liksom, de har ju gjort sin egen grej här liksom, som ingen annan
jo,
gör.
Jo, jag köper det med tröjorna och allt det där, men jag tror inte att namnet är, alltså, spelar så stor roll.
Jo, det tror jag. Golden Knights. Det sticker ut. Jag säger inte att jag gillar det. Mm. Men det har ju någonting, definitivt.
Så du tänker att liksom om Atlanta alltså, är det... hade haft ett bättre namn, då hade det funkat. Den Trashers.
Nej, jag säger inte att det är så pass avgörande. Men alltså, Utah Mountaineers, det tror jag inte kommer att flyga exempelvis.
Nej, jag gillar inte det heller.
Nej.
Så... Utah överlag är lite svårt att säga.
Ja, Salt Lake, hade ju, det rimmar ju bättre där.
Mm.
Men du har ju fortfarande inte kläckt ur dig någonting. Som,
och sen är det väl också en grej, alltså om du ska tänka så här, tänk att du ska ha Golden Eagles, ska du heta Salt Lake City Golden Eagles? Det är ju ett jävla långt namn.
Ja, men Salt Lake Eagles då? Hade det varit någonting.
Nej, ja, vet du vad, nu är, när vi ser högt, då är Utah bättre.
Utah Bears. Har vi någonting där? Då, så kan du bara kopiera Utah Grizzlies-loggan.
Nu sitter du språkpoliser hemma och säger att de ska heta Utah Bears enligt dig.
Ja, det får de gärna göra. Ja. Bears.
Ja, det där är ett svårt ljud att säga.
Ja.
Det ska liksom vara ett ä-ljud. Det finns ju vissa sådana där ljud som är svåra, tycker jag.
Du tassar liksom runt den heta gröten hela tiden.
Nej,
du
men
ska
alltså,
börja prata om
är,
andra saker än ditt
jag läste en artikel
här
om dagen. Du frågade mig för om jag hade något bara på så här. Och jag tycker att det är svårt. Men jag som jag säger, jag tycker varken Kraken eller Golden Knights, nu tyckte du det, jag tycker inte att det är något speciella namn. Jag gillar, som du säger, hur Vegas har liksom byggt hela processen, men Golden Knights...
Men sluta med det där ordet. Det var dille på processen.
Jo, men om de hade hetat, okej, jag köper Golden bara för att ha guld i tröjan, fast jag vet inte om de hade behövt heta Golden, de kan bara ha guld i tröjan ändå.
Jo, men då blir
Kraken det... Kraken heter ju liksom inte Kraken, Deep Blue Kraken eller någonting, vad de nu har för färg. Men de har ju... Vad har de ens för färg? Vad heter den?
Nej, men det är väl typ turkos eller ljusblå kan man säga.
Ja.
Jo, men jag tycker att de här har funkat. Och så är det liksom en kuststad och det här Kraken och
djuret.
Jo, jag
menar,
och...
färgen funkar ju liksom.
Ja, nej, men det här är två lyckade exempel.
Men Seattle hade kunnat heta Seattle Sea Monsters. Där det heter de ju då. Vad heter de? Seahawks? Något sånt där. Och det hade funkat också.
Det NFL-laget, ja.
Ja,
alltså, ja det menar, låter ju coolt, Seahawks.
Det är det jag menar. Det är ju mer, det som Vegas och Kraken har lyckats med är ju primärt profileringen.
Ja, och namnet är ju en del av profileringen. Ja, jag säger men... inte att det är helt avgörande,
ja,
men det är en stor
del
av det.
Jag går emot det. Jag tycker att profileringen, det är så många andra saker som har lyckats med profileringen. Att namnet i sig, jag tycker inte att de är något speciella. Det är bara att profileringen i stort har varit bra och då funkar namnen.
Nej, jag håller inte med. Men det är helt okej att vi tycker olika. Okej, okay. När tror du att vi kan vänta oss ett offentligt besked från NHL i den här frågan?
Ja, alltså den enda, jag vet inte om det säger någonting, men jag läste det att...
Läs mycket senast veckan, hör jag.
Jo, det ingår i min arbetsuppgift. Att vara påläst om dörs och saker. Nej, men... Winnipeg annonserades ju officiellt, alltså flyttade från Atlanta, den 31 maj. Jag vet inte om det på något sätt är relevant för det här, men det är i alla fall värt att berätta, kan jag tycka.
Absolut.
Ja, nej, men jag vet inte. Alltså, säsongen måste väl ta slut. Och sen är det väl en hel massa juridik i det här. Alltså, det är inte som att köpa en cykel, liksom.
Nej.
Jag tror inte att det är en lätt affär att genomföra.
Nej, och det är ju tre parter som sagt i det också.
Ja. Så det är nog liksom rent praktiskt tar det tid att tröska igenom allt det juridiska innan du faktiskt kan säga att det är klart.
En kort grej innan vi ska ta frågelådan för den här veckan. De här 200 miljonerna som fördelas ut på ägarna.
Ja.
Varför väljer man att göra på det sättet?
Ja, jag antar att det är något sätt från ligan att liksom få ägarna nöjda med det här. Nu gissar jag också, men Smith har ju varit öppen med att han är beredd att vara beredd att ta ett expansionslag. Och då går ju hela expansionssumman till ägarna. Och det hade ju varit mer än 200 miljoner. Eller vad det nu blir här i slutändan. Så de förlorar ju på det sättet pengar. Att de tappar en potentiell expansionsavgift som de hade kunnat få in. Det kanske de kan få från andra ändå. Så att det är inte säkert att det är kört. Men det kanske är liksom ett incitament för att de då ska godkänna den här affären. På sin stämma där de ska göra det och hej och hå. Från ligans håll.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja, vi ska ta och sluta dagens avsnitt som vi alltid gör med frågelådan. Det har ramlat in massa funderingar från er lyssnare och vi ska väl försöka hinna med 2-3-4 stycken här, hoppas jag, innan vi säger tack och hej för den här gången. Jonas Persson har skickat in en landslagsfråga och jag tycker att den här blir bra att ta upp med tanke på att Viaplay i veckan avslöjade att Rasmus Dahlin kommer till VM i Tjeckien. Det bekräftar han ju för er. Vad var det han sa? Vi kör. Något sånt. Gillar raka besked.
Jajamän.
Och det ska vi väl börja med här också. Vi har poängterat det tidigare i podden, dels NHL Puls, men någon gång när du har gästat i Hockeypuls också, att Rasmus Dahlins landslagskänslor är oerhört starka och de blir ännu starkare med tanke på den generation han tillhör.
Verkligen. Han är ett föredöme där. Vi snackade ju liksom under den här intervjun som du refererar och han pratade just om det här, liksom hur mycket han tycker om att spela för landslaget. Att det är liksom, det är en självklarhet för honom. Stolthet. Och jag är inte emot att ge honom ett C i det här mästerskapet.
Alltså Lucas Raymond hade ett A förra året och det kändes som en signal utåt till alla de där tidigare nolltalisterna också. Mm. Att han ska kunna bli en ledande spelare för dem. Och tänk vilket exempel Dahlin kan vara för alla de här sena 90-talisterna och tidigare nolltalisterna som kanske inte har starka landslagskänslor som de 80- och 90-talisterna som du och jag är vana vid.
Precis. Nej, där måste man verkligen säga. Och där tycker jag att Sam och hans stab verkligen kan sända ett budskap att Rasmus har visat vägen. Jag pratade med Sam i veckan också om just den här liksom hur mycket. Eller ställer frågan, liksom, hur kommunicerar du behov eller hur VM-spel, vad det betyder när det ska tas ut trupper till Four Nations OS. Framförallt för killar som är på gränsen. Och det är som så, han vill inte låsa sig någonting eller sådär, men du visar ju ändå upp det. Men jag förstår att du måste ta ut det bästa laget. Men däremot när det gäller till exempel vem som ska vara kapten. Om du ställer den här liksom nya generationen som kommer nu. Så tycker jag, vi ska inte hålla på och nämna alla som så, men jag tycker att Rasmus Dahlin och William Nylander står ut. Som de som ställer upp för Tre Kronor. Som åker om de kan.
Ja.
Och då, det tycker jag när man till exempel pratar om att få ett C på bröstet så tycker jag man ska väga in det väldigt mycket.
Ja, och Rasmus är ju där i sin karriär också att han ska kunna bära det där C-et. Vi har ju varit inne på det tidigare att han kanske kommer bli Buffalos framtida kapten här till nästa säsong.
Absolut.
Så att han är inte för ung för det. Ja. Han är ju mogen nog.
Och han kommer ju nästan garanterat att vara den bästa svenska spelaren.
Absolut. Men åter till Jonas fråga här då. Han skriver, hej, tack för en grymt bra podd. Dags för VM snart. Skulle ni inte kunna diskutera vilka svenskar som skulle kunna vara aktuella? Hur påverkar det kommande Four Nations detta VM? Kommer så kallade mellanmjölkspelarna i NHL vara mer benägna att tacka ja till VM för att imponera på Sam inför kommande stora turneringar? Det skulle vara kul att se Eklund Holtz kampera ihop igen. Eller vill klubbarna se dem jobba på bänkpressen istället? Målvaktssidan, Wallstedt, Söderström, Ersson, Gustafsson. Får någon av dessa yngre än första spade kanske? Och är det inte dags för Rasmus Andersson att dra på sig landslagströjan? Ha det fint, Jonas Persson. Tycker Jonas har väldigt många bra poänger här. Dels med vilka spelare som kanske kommer kunna åka på VM. Och även hur det påverkar deras chanser för de kommande turneringarna. Four Nations och OS 25 och 26.
Ja, men det är klart att det är så. Det finns ett antal spelare, framförallt backsidan är väldigt tuff konkurrens. Det jag tror att man kan verkligen förstärka sig eller öka sina chanser om man går in och gör ett bra resultat och liksom visa att man funkar i gruppen, bygger en relation och alla de här bitarna. Så att det tror jag absolut man ska tänka in.
Det är ett vettigt namn han kastar in här med Rasmus Andersson som inte har varit landslaget tidigare. Han har sitt kontrakt med Calgary också. De kommer inte ta sig till slutspel.
Nu avslöjar ju du och Joel.
Nej, eller? Han heter inte Joel, han heter Jonas.
Jonas, som kanske skickade den här frågan tidigare än igår kväll. Att ingen har velat kolla panelstudion.
Nej, det har jag inte gjort. Jag jobbade
igår. Ja, jag vet. Du har ju på Skellefteå, i Skellefteå. Nej, men Rasmus kommer tyvärr inte. Eller tyvärr ska jag inte säga, för han ska bli pappa. De ska få sitt andra barn här inom kort. Så att han kan inte. Jag pratade med honom och han var ju jättesugen, men ja, av att förklara själv så går inte det.
Okay.
Jag kan berätta också, man går ju att se om den studien, så får man en genomgång av ganska många namn. Men på tal om de som var nämndes där, så har jag också pratat med William Eklund, han lät väldigt sugen. Men där är det, för en sån ung kille så är det klart att man, han vill inte säga någonting, han måste ha någon dialog med klubben och så där efter säsongen.
Första ordinarie säsongen i NHL, också spelat många matcher.
Exakt, det är lite skillnad om du Rasmus Dahlin, alltså om vi ska hårdra det så här, vad ska Buffalo säga till honom? Nej, du får inte spela VM. Okej, okay, stoppa mig.
Han har skrivit sitt 8-årskontrakt värt 1 miljard liksom.
Ja, exakt. Han har ju en tyngd som väldigt få NHL-svenskar har. Vilket också gör det så berömvärt att han tar tillfället i akt och går ut så tidigt han bara kan för att sätta tonen. Att, ja, men jag åker, häng med. Alltså Rasmus är inte dum, han fattar ju att ju fler som säger ja tidigare, desto fler kommer. Så funkar det generellt.
Men så här, vi skulle faktiskt kunna ha en målvaktssida med tre keeprar i 20-25 års åldern. För precis som Jonas nämner här i sitt inskick, Wallstedt, han var med i fjol. Minnesota kommer inte spela slutspel. Det gör ju att Filip Gustafsson också är tillgänglig. Samuel Ersson har haft en jättebra säsong med Flyers nu när han har axlat rollen som första målvakt. Får se om de tar sig in eller inte. Han är ju en kille, om vi ska fastna lite vid Ersson, som kanske behöver stärka sina landslagsaktier med tanke på att Markström, Ullmark, de har vi redan skrivit in där. Då är det Ersson, Gustafsson som kanske går en kamp mot varandra om att bli tredje målvakt.
Ja, och sen vi var inne på förut också. Vad händer om Jesper Wallstedt kommer in och liksom levererar 15 bra matcher under hösten? Då kan ju han lika gärna vara trea i Four Nations.
Ja.
Men jag tycker att Ersson är väldigt intressant hur Philadelphia ser på det här, för att han har ju fått att dra ett mycket större lass än vad som var planerat och liksom spela 50 matcher och har ju dalat formmässigt på slutet. Och det vet, alltså Flyers liksom, Tortorella, min känsla när han pratar med Ersson utan är att han är fullt medveten om att de har liksom begärt för mycket av honom. Men att han har väldigt, jag tycker att Tortorella verkar ha väldigt stor respekt för hur Ersson har hanterat den här situationen och liksom försökt att kämpa sig igenom det. Med allt det här sagt så är det intressant att tänka så här, okej, okay, vill de nu att han ska vila efter att det blev så mycket matcher? Eller känner man så här, hur mycket ska man vila då? Alltså, han kommer ändå få en månad innan VM börjar. Och då får han en chans att återigen spela betydelsefulla matcher och liksom sätta sig i pressade situationer nu när det förmodligen inte blir något slutspel. Jag tror inte de grejer det.
Absolut. Om vi ska prata forwards här då. Jag hoppas ju väldigt mycket på att Jesper Bratt ansluter till Kronor och den här turneringen och även Leo Karlsson. Men den sista ämnen där är man ju lite osäker på med tanke på Anaheims hantering av honom den här säsongen. Om de kommer vilja skicka iväg honom på ett VM som kommer pågå i ungefär en månad och det är ganska mycket matcher. Det är ett tätt spelschema. Rimligtvis så kommer Pat Verbeek och Anaheims ledning tänka att nej, det är bättre att du bygger upp det under den här sommaren och så blickar du mot nästa år.
Ja, jag, i nuläget, man ska aldrig säga aldrig, men jag har svårt att tro att Leo kommer, tyvärr.
Jesper Bratt då? Där tror jag ändå att det kan hända.
Absolut.
Signa sitt kontrakt redan, Devils tar sig inte slutspel.
Och i Bratts fall så tänker jag också att förutom att det är såklart en ära att spela för landslaget och en kul grej och en upplevelse, så tror jag också när vi pratar om det här Four Nations, OS och så vidare, att i Bratts fall, det är klart att han kommer komma med. Men bara att bygga en relation och visa vad han kan och liksom, för Bratt är ju en spelare som skulle kunna vara i allt ifrån den första till en tredje kedja i ett svenskt Four Nations-lag.
Absolut.
Så att han har ju också någonting att spela för på det sättet. Att komma in och visa att han ska vara, kan vara någon som man lutar sig mot. Jag menar, säg att Bratt kommer in och sen gör han 1+2, 1+1 i final, i semi och final, och Sverige vinner guld och liksom levererar när det gäller som mest. Det tar man med sig om man är landslagsledningen.
Absolut. Några andra namn jag tänker på här lite spontant bara. Joel Eriksson Ek, Fabian Zetterlund. Zetterlund var rätt bra i fjol när han fick chansen i Tre Kronor. Och även Lucas Raymond. De tre här, Eriksson Ek, Zetterlund, Raymond. Kan du inte, så här, inbördes ordning här, placera dem 1-3, vilka eller vem som är mest trolig att hoppa på flyget till Tjeckien? Ostrava Prag, där det spelas.
Ja, det är intressant. Jag har haft lite kontakt med Zetterlund, men han var inte beredd att säga något i någon riktning. Men om William åker, då känns det väl som att han åker också.
Alltså, Zetterlund har 22 mål den här säsongen. Han var riktigt bra.
Jag nämnde ju honom nu inför trade deadline som en spelare jag tyckte att topplag borde gå efter. För att han har ju just den här förmågan att kunna funka i alla formationer. Han jobbar hårt och liksom är OM, men har också det här skottet. Alltså han är ju en kille som, stjärnorna står rätt, gör han 30 mål liksom i rätt omgivning.
Alltså så här, är inte han sin generations Patrik Bengan Hörnqvist? Han skulle kunna bli en sån spelare.
Han skulle kunna bli, absolut. Mm. Absolut. Och nu ska vi inte säga, alltså det är ju stora skor att fylla och ta sig ända dit, men Jag förstår liknelsen.
Han är byggd på det sättet att ha bra skott och så vidare. Det är mycket som påminner om Bengan helt enkelt. Men Joel Eriksson Ek då, han hade ju klivit in som första center alla dagar i veckan. Sen är han ju given i ett Four Nations eller OS-lag. Men han har ju inte jättemånga landslagsturneringar om jag kommer ihåg. Det kan vara ett eller två VM. Han har ju vunnit en gång i alla fall.
Ja, han var ju med som valp 2017 va?
I Köln.
Ja.
Mm. Eller var det Köpenhamns VM han var med i?
Jag vill säga att det var 2017.
Du var ju i Köpenhamn, vet jag.
Ja.
Eller i Herning.
Precis, jag gjorde ju bara Sverige i semifinal.
Minns du om du träffade Joel då?
Nej, men nej. Han var nog inte... Han var ju med... Nej, det var 17.
Okej. Skitsamma. Han har i alla fall ett VM-guld. Och han och Lucas Raymond. Hur mycket tror du liksom Sam ringer och kollar läget där nu när grundserien tar slut?
Jag tror inte att... Ja, precis.
Det alltså inte på... det här och nu såklart.
Mm, ja, precis. Ja, Minnesota är borta så han kan väl prata med. Ja, men Joel vore jätteviktig. Lukas, bra att du tar upp honom också för att jag glömde bort att jag ville komma ihåg och säga det. Att jag har ju sett Detroit ett antal matcher här på slutet. Man dras ju såklart mot dels att jag jobbar med dem men också att man dras mot lag som indragna i det här slutspelsracet på slutet.
Hattrick här om kvällen?
Alltså, jag har varit så sjukt imponerad av Lukas varenda match jag sett han på slutet. Han kan ha varit deras bästa spelare här under den här pushen. Larkin har varit jättebra också så att vi ska inte säga att han har varit det, men de två, men flera matcher sett har Lukas varit bäst. Han har varit otroligt bra. Han har producerat som du säger, men också liksom hur han spelar, hur han går in i situationen, liksom pondusen, aggressiviteten. Otroligt imponerad alltså. Jag ville bara säga det.
Ja, men han har ju det tävlingsmindsetet som man kanske inte ser på de unga spelarna. Alltså att han ger sig aldrig.
Nej,
det
är inte han bara är en liten killer i en positiv bemärkelse.
Absolut. Sen någonting som tyvärr då verkligen talar emot att han dyker upp på VM, det är att han har ett utgående kontrakt och han kommer börja förhandla nu framöver. Det har ju satt stopp för många andra spelare tidigare och med tanke på att Raymond kanske signar ett 8-årsavtal, vem vet, eller om det blir ett brokontrakt, vi får se. Det gör ju att alltså så här, hans läger, Detroit vill nog inte heller det, att han åker till VM.
Jag kan inte tänka mig att han åker om det inte är påskrivet.
Nej, precis. Och att han hinner signa det innan mitten av maj känns inte speciellt sannolikt.
Nej, och de kan ju fortfarande gå till slutspel.
Precis.
Sen ju, andra sidan så tror vi kanske alla att de kommer åka i första rundan då. Så att...
Ja, exakt. Vi tar ett namn till här. Victor Olofsson. Han har ju haft en rätt knepig säsong i Buffalo som tas var utanför laget. Nu fick jag se här också att han är på väg att sälja sitt hus i Buffalo-området och allt talar ju för att han kommer behöva hitta en ny klubb nu till sommaren. Hur mycket tror du att en sån spelare vill åka på VM för att visa upp sig? Om han ens behöver göra det efter alla år igen. Eller han har 28 mål som sin bästa mål, sitt målrekord så att säga.
Jag tror inte att han behöver visa upp sig. Alltså, men han har varit inne... Och liksom haft flera säsonger i NHL där han visar bra målskytte. Klubbar vet vad han kan. Klubbar vet också vad han inte kan. Däremot så kan jag ju faktiskt förstå liksom suget efter att få ha lite kul. Det har inte varit ett roligt år för Viktor.
Kanske ta revansch efter hans förra VM-medverkan också. Det är det sämsta Tre Kronor har presterat i VM-sammanhang. Sen var ju Vito ganska bra då. Men 2021 när de slutade, var det sjua i det VM-et.
Ja. Precis, dels det och dels som sagt att Buffalo som lag har missat slutspel och Victor har inte fått till det individuellt. Hockeymässigt har det ju inte varit ett bra år för honom, så enkelt är det ju. Och sen vet man inte liksom, ja, så att ska vi prata kontraktslösa spelare så är nog han en av dem som jag ändå skulle kunna tänka att om han kanske skulle kunna göra det. Det händer ju faktiskt. Mattias Janmark åkte ju för några år sedan utan kontrakt till exempel.
Och vann VM-guld också. Ja. Och var väldigt bra i första kedjan.
Ja, så att det är inte omöjligt att göra det. Men... och det där har jag har inte, jag kan inte exakt koll på hur ekonomin funkar, men det beror också på liksom ditt projicerade värde. Alltså Lucas Raymonds kontrakt som vi pratade om, det kommer att vara värt typ 80 miljoner dollar minst.
Absolut.
Så att förmodligen, och så att det kommer inte Victors nästa kontrakt att vara.
Alltså med tanke på konkurrenssituationen framförallt på backsidan som du nämnde lite där i förbifarten Jonta, så undrar jag lite om Adam Larsson och om man tittar framåt i forwardsledet, André Burakovsky. Han har ju haft skadebekymmer, spelat ungefär halva grundserien. Båda de två som sitter säkrare på kontrakt också hos Kraken. Alltså, jag tror nog att de är sugna. Om de inte har skador, om det inte är någon familjesituation som påverkar deras beslut.
Så är det. Och alla trogna tittare av NHL-studion har ju full koll på vad som gäller med de här två.
Nej.
Ja, nej, men...
Jag ber om ursäkt. Alltså,
ja, nej, det är lugnt. Jag
kunde inte kolla.
Jag kollade inte på din match igår heller.
Nej, nej, det förstår jag.
Men...
Så Frölunda vann.
Ja, så mycket jag förstått.
Femte matchen.
Ja. Nej men Adam är nybliven pappa. Bara häromdagen höll jag på att säga. Så att han kommer inte åka. Grattis till honom. André väldigt sugen men hade lite grejer med kroppen han skulle behöva kolla upp här. Så att han ska vi nog inte utesluta. Så att han, Burakovsky möjlighet och han faller ju också in i visa upp sig i facket.
Precis.
För att André Burakovsky är ju inte givet i svensk fornations, given i svensk fornations lag.
Nej, alltså just nu är han väl kanske forward 17-18 någonting sånt. Ingen av, alltså du och jag och Uffe när vi tog ut fornationslagen. Ingen av oss övervägde ju Burakovsky då, där och då i alla fall.
Andres problem i det här sammanhanget är ju att han är en ganska renodlad offensiv forward. Och vi liksom, han kommer ju inte konkurrera ut de största namnen offensivt, Forsberg, Bratt och så vidare, eftersom att han inte har varit uppe på de nivåerna produktionsmässigt, och då hamnar du i ett läge där du säger, okej, ska vi ha med André Burakovsky för att spela fjärde kedjan? Ja. Men han är ändå där och nosar, så att i hans fall, absolut har mycket att vinna på att åka.
Okej, bara så att inte jag ska skämma ut mig ytterligare här då, var det någon annan spelare som bekräftar att han kommer eller inte i er sanning?
Nej, det är ju några, förutom de som har kontrakt, så Oskar Sundqvist skadade också, han kommer inte kunna vara tillgänglig. Annars var det, vi pratade lite om Mikael Backlund som jag var i kontakt med också, han lät väldigt sugen, men samma sak där, behövde kolla upp kroppen så här. Det är ofta så är det är ju en form av koll med liksom klubbens medicinska stab efter säsongen och gör en utvärdering och sånt där också. Så, men Backlund är också ett potentiellt namn. Och han faller ju också in i...
Måste bevisa sin plats.
Ja, exakt. Han är inte heller given. Nej. Jag hade ju med honom i mitt lag när vi gjorde Fornation.
Ja, jag tror han hamnar precis utanför mitt i alla fall. Men om han dyker upp, då är ju C1 på bröstet där. Då får ju Dahlin ett A. Så kommer det bli.
Ja, och det tror jag att Dahlin köper.
Ja, det borde han göra. En dark horse till att kanske spurta sig in i den här truppen. Jag tror ju inte att det händer.
Liam Högren.
Nej, ja, det var ett bra
jag
namn.
Jag tror han skulle säga, Liam skulle faktiskt kunna...
Han gjorde sin
NHL. Skulle han kunna spela ett VM?
Jo, absolut. JVM-kapten, han skulle kunna vara i en tredje, fjärde kedja också. Göra helt okej, spela lite boxplay.
Ja.
Andra PP, absolut. Men jag tänkte på Niklas Bäckström. Vad det nu är som händer där. Och han spelar ju inte för Washington för tillfället. Om han är tillräckligt hel. Att han kanske vill spela VM.
Ja. Ja, men alltså varför inte?
För det är också en spelare som med tanke på den problematik han har haft under de senaste 2-3 åren att okej, han kanske behöver matcher under samhällen i landslagsstressen för att kunna stärka sina aktier ytterligare inför de kommande 2 stora landslagsturneringarna.
Precis, det har vi varit inne på. Känslan har ju alltid varit att han vill ju uppenbarligen tillbaka. Han har ju kämpat jättehårt för att kunna komma tillbaka och spela. Och känner han att han är... Vill testa, men det låter ju sjukt, men Niklas Bäckström, Czech Hockey Games. Eller Betano Hockey Games, som det nu heter.
Vad sa du? Betano?
De har bytt namn. Det är väl någon sponsor annat.
Alltså, de där landslagsturneringarna måste lägga ner.
Pengar.
Jo, det är klart jag förstår att det handlar om det, att förbunden vill ha in sin cash, men alltså att man kanske borde göra om det på något sätt. Hitta typ ett Nations League-koncept som är fotboll eller någonting, där man i alla fall bryr sig någorlunda om vad de spelar om. Men det här behöver vi inte ta nu, för det är en jättestor diskussion. Så vi kan väl hålla på den till något framtida avsnitt. Vi har fler lyssnarfrågor som vi måste hinna med också. Vi tar en från Viktor Karlsson. Hej grabbar. Satt och kollade på matchen mellan Rangers och Islanders. Det var ju där du kommenterade. Där Pierre Engvalls mål blev bortdömd för offside. Känslan var väl ändå att Palmieri blev inknuffad i offensiv zon av en Rangers-spelare. Jag reflekterade över att detta inte utnyttjas oftare av försvarande lag. Det räcker väl i regel med en liten kontakt utan att den ska vara tillräckligt stor för att klassas som en interference, eller är helt ute och snurrar här. Tack för en bra podd. Ha det gott.
Så att han, Victor menar alltså att man borde knuffa in folk oftare för att det ska bli offside?
Att man borde sätta det i system helt enkelt.
Alltså, till att börja med ska det väl vara en väldigt specifik situation.
Och sen tror jag inte det faller sig naturligt för en spelare heller som kanske har en helt annan priolista än att börja knuffa in någon spelare i offensiv zon. Alltså man jagar väl puck först och främst, sen hittar man sin markering nummer två. Sen kanske man tar till det där eventuellt.
Exakt. Den specifika situationen det här faktiskt skulle kunna hända är ju när någon spelare bromsar upp på blå för att vänta in en lagkompis. Och du står precis bredvid den här spelaren.
Men då skulle du stå still i början spelet, det gör man ju typ aldrig.
Det är det jag menar, det är en väldigt specifik situation där det här i praktiken skulle gå att använda. Och det är nog så pass sällsynt att, som du säger, det är inte en instinkt man har. Men ja, i teorin så skulle man kunna göra det. Och, men sen är också den andra grejen att det gäller att spela inte med på det. För om spelaren, han kommer ju förmodligen stå hyfsat spänd eftersom att han precis har bromsat upp. Då skulle du knuffa ganska hårt för att knuffa in honom hela vägen. Och då blir det ju förmodligen interference. Alltså om du bara knuffar in en kille, då kommer ju domarna se det. Du måste ju antingen tajmar när han typ står på fel fot, eller bara tur att han inte alls är med.
Om det här skulle bli en grej i NHL som tränarna vill att sina spelare ska göra, tror att man under träningslägren kommer börja ställa upp massa kor på barnmarksträning och försöka välta dem då? För det borde vara bra träning inför en sån här eventuell knuff in i offensiv zon.
Ja.
Okej. Okay. Vi bestämmer att det blir så. Jag vill se Tortorella liksom instruera Olle Lixell eller någonting. Kom igen, nu är det 20 meter allt vad du kan för att välta den här 300 kilos skon.
Mm. Och så har hon inte interfererat för det.
Väger en ko 300 kilo?
Ja.
Det kändes rätt i magen.
Jag skulle säga att de väger mer.
Ja, är det,
det beror ju på vilket, det är väl väldigt stor skillnad. En fjällko eller en Belgian Blue liksom. Vi måste ju skilja enormt.
Ja, ska vi säga en Belgian Blue kanske ett halvt ton då?
Mer, tror jag.
Okay.
Men en bil väger ton. Väger en Belgian Blue mindre än en bil?
Vem skulle överleva i en fight?
Ja, du beror på underlag.
Ja, du tänker man är på en åker och sladdar runt med bilen. Ja. Okej, okay, spelplan åker. Vem vinner?
Ja, kon. Eller tjur.
Okej.
Okay.
Jag tror vi nöjer oss så för den här gången. Vi är uppe på en dryg timme. Väldigt tråkigt att Duffe Brin inte kunde vara med.
Ja, jag hade en fråga som jag glömde när vi pratade om 70 målskyttar.
Ja, du får ställa den.
Ja, tack. På uppstuds. När gjorde en kanadik 70 mål senast?
Nu ska jag säga 70 mål. Iceman var aldrig uppe på de nivåerna, eller? Jag skulle säga han då.
Men jag frågar inte vem, jag frågar när.
Jaha, när? Okej, 92-93 var det Sällene Mogilny som var 76 mål, va? På Sällene. Hjälp mig, vi svarade det?
Ja, det var det.
Ja. Då har vi ju Lemieux som jag funderar på. Mike Bossy kanske. Hade han någon 70 målsäsong eller var det bara, eller bara var det 60 ofta som gällde för honom? Ja, men jag säger väl slutet av 80-talet, typ 88.
Vem var det?
Lemieux.
Ja, det var en väldigt bra gissning. 89, Mario Lemieux och Bernie Nichols som ju har den där sjuka säsongen.
Men vadå, jag var bara en säsong ifrån men med rätt gubbe.
Ja, så det var en bra gissning.
Ja, det
men det fascinerar mig att nu är Brett Hull, han är ju en klassisk vattendelare. För att jag känner att många inte vill räkna honom. Han är ju till stor del fostrad i Kanada men representerade i USA internationellt. Han hade ju tre raka 70-målssäsonger. Men det är alltså de tre senaste 70-målsskyttarna inte kanadiker. Och sen har du Lemieux, Nichols och så får du gå bak till 85 då Jari Kurri och Gretzky gjorde. Och där har du en till europé också. Så att det är...
Det är vi på andra sidan pölen som kan det här med målskyttet.
Ja, eller söder om gränsen.
Ja, eller söder om gränsen, precis. Som sagt, tråkigt att Uffe inte kunde vara med, men jag måste säga det, att det är fruktansvärt kul att sitta och podda tillsammans på det här sättet och inte behöva göra över länk.
Ja, det vet ju hur jag känner på teknik, så att...
Exakt, det är där skon klämmer oftast alltså.
Exakt.
Nej, men vi får väl försöka få upp Uffe Borin hit att han ska flytta till 0660-land.
Ja.
Det vore ju optimalt för poddens skull.
Exakt, det kanske är bra för hans rygg.
Var ute i Höjekusten och vandra lite.
Ja, exakt. Ja. Röra på sig.
Okej, vi säger tack för den här gången.
Stort tack. Kolla på slutspelet på Viaplay.
Ja, det börjar helgen, ja.
Ja, jag tror vi får ju se hur, hoppas att schemat faller nu med en tidig match på lördag. I sådana fall sitter jag redo för att kommentera då.
Mycket bra. Då rekommenderar vi
och,
det.
Och du har ju finkampen. Du som har suttit dömt ut landskampen nu. Kan man kolla på. Kan du? Läckremäki. Ja. Vet du hur många tonåringar som har gjort fler mål än Läckremäki i SHL på 2000-talet? Alltså på en säsong.
Elias Pettersson?
Ja.
På 2000-talet? Mm. Ja, sen är det nog inga fler.
Jo, två till.
Emil Bemström?
Ja.
Oh. Vem är trean då?
Han är omnämnd i dagens avsnitt.
Lucas Raymond?
Nej.
Alexander Holt?
Nej.
Nej, de var inte uppe på den nivåerna. Patrik Hörnqvist?
Ja.
Oh!
Bra sällskap.
Där satt den. Ja, ja absolut. Okej, okay, så finkampen på Viaplay och sen är det slutspel som börjar i helgen. Det låter väl alldeles strålande. Och sen har vi hockey på 60 avsnitt resten av den här veckan. Vi kommer väl försöka få in en preview också på slutspelet. Alltså att den här Puls levererar det till alla lyssnare.
Mm.
Det är väl tanken. Och då kommer förhoppningsvis Uffe vara med också.
Det får jag hoppas att hans rygg har läkt ihop. Eller?
Flyger vi upp honom? Har vi den budgeten?
Jag tror inte att hans rygg vill flygas någonstans. Nej. Jag har, man vill ju inte sitta så mycket. När man, eller jag vet inte vad han har för rygg. Han måste ju ha någon demonvariant.
Ja, det kan lyssnarna på liksom fantisera om nu. Hur illa ställt är Muffins rygg egentligen?
Ja, nej, men det är klart att vi ska väl tippa slutspel. Vi borde ju också följa upp våra vad vid tillfälle. Kommer jag på nu när vi
pratar. Ja, men det gjorde vi ju somras förra gången. Vi kanske ska göra det igen.
Ja, det får väl bli på en annan vis då. Men det är klart att vi ska tippa slutspel och ha fel.
Ska vi försöka lösa en bracket också? Jag vet att Uffe gillar sånt och flera av våra lyssnare. Så exakt. Det kanske ligger på mig.
Och jag har aldrig gjort det.
Nej, du hatar sånt. Vi säger tack för den här gången. Kul att ni var med. Ni hör av er till adam.johansson@expressen.se eller vårt Hockeypuls Instagram-konto. Och jag ber om ursäkt att jag inte svarar lika frekvent som jag brukar göra nu. Men det är slutspelstider. Det är mycket jobb på tapeten. Så att så är det. Jag försöker hinna med. Puss och kram på er. Vi hörs framöver. Hej hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.